Ja, är du helt säker på att du är redo, eller?
Jajamän.
Ja, så måste smaka vinet bra.
Ja.
Ja, härligt. Ja, för nu är vi igång, ser du.
Är vi igång? Jajamän. Oj då, okej. Ja.
Dykpodden är igång. Återigen ett litet extra specialavsnitt med Jesper Berglund. Gudykare.
Ja, ja.
Och det är av anledning av grottdykning som vi sitter här idag egentligen. Men jag tänkte att vi skulle ta upp bekantat lite grann med dig först och främst, för du är intressant, du är stor för oss här i Lysekil. Nej, men GU är ju trots allt en organisation som växer, har förstått.
Gör ja, det? Jo, det gör den. Alltså, vi är fortfarande, det ska nog sägas att vi är nog fortfarande en av världens minsta organisationer dock. Men vi växer. Även om vi har ingen riktig, kanske en strategisk ambition att växa, utan vi växer organiskt på grund av intresse. Men jag menar, vi är en mycket större organisation idag än vad vi var när jag en gång började som instruktör. Och det är fantastiskt kul, och det vittnar ju om ett intresse från dykallmänheten, så att säga.
Ja, precis. Och vi kommer komma in på det mer, kommer vi göra. Men jag tänkte först, du är 39 år.
Ja.
Ja. Och har dykt sen när då?
2000,
2000.
Har dykt sen. Ja. Jag har en liten, lite konstig bakgrund faktiskt till att dyka, för att alltså jag vill absolut inte börja dyka.
Okay. Motparten mot allting, så att folk drömmer om att komma ner i vattnet, du bara nej, jag vill inte dyka. Varför, nej, men, varför vill nej, du inte dyka?
Nej, men faktiskt var det lite, alltså jag var ju aktiv motståndare till allt detta.
på vilket sätt då?
jag var i slutet av 90-talet så var jag i IT-branschen.
Ja.
Och jag kommer ihåg, jag var på semester tillsammans med en kollega i Thailand, och han ville oerhört gärna börja dyka, men alltså jag hade aldrig sett Jacques Cousteaus filmer, jag hade ingen relation till vatten, jag hade aldrig snorklat, alltså jag var en landkrabba helt enkelt. Och han ville oerhört gärna dyka, och han släpade upp mig klockan 7 på morgonen för att åka till dykcenter, och jag följde mycket motvilligt med. Och alltså jag hatade det till en början. Jag tyckte det var så tråkigt, kom ihåg, att vara i den där poolen och så vidare.
Ja, han släppte upp det för anledningen att du skulle börja, alltså lära dig dyka då,
eller? Han ville väl ha en parkkamrat helt
enkelt. Okay, ja.
Och vi var ju kompisar, så ja. det fick bli så. Men sen så kom jag till havet första gången, och det var, jag kommer inte ihåg sajten nu, men i och med att jag aldrig hade sett det där, så förändrades ju mitt liv i grunden. Mm. Alltså, jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning om att det kunde finnas sånt. Jag hade aldrig sett en korall. Jag hade aldrig sett en fisk knappt på TV.
Liksom. Jag hade googlat fram det.
Korall, ja. Ja, det fanns knappt bilder på den tiden.
Det var ju faktiskt i början av IT, eller så, internets begynnelse.
Så var det verkligen. Ja. Men jag kommer ihåg att mitt liv, alltså i grunden, förändrades där och då. Jag kommer ihåg att jag kom upp från det första dyket och frågade instruktören: är det här verkligen möjligt att man kan jobba med det här? Gör du det här varje dag? Och han bara, ja, det här gör jag varje dag. Och där och då bestämde jag mig för att det här ska jag göra i mitt liv. Så att jag åkte alltså hem och köpte min första dykutrustning efter en vecka. Så jag åkte hem och köpte min första dykutrustning redan första veckan, och sen dess så hade jag planer på att säga upp mig, att ändra mitt yrkesliv, i och med att det var så oerhört starkt det här mötet. Så att jag utbildade mig, jag gick vidare inom PAD-stegen, sen hittade jag ett dykcenter i Khao Lak i Thailand, där, som jag hörde av mig till och sa, kan jag få komma och lära mig att bli dykguide eller dykinstruktör? Så de var ju väldigt vänliga, så att de tog emot mig, så att jag åkte dit och gjorde rescue diver där, och sen så gjorde jag dive master där också. Och det var en otroligt bra utbildning, kommer jag ihåg. Alltså det var en form av lärlingssystem, så jag fick lära mig guida redan från början, och sen så jag hade en otrolig tur att jag var den enda svenska dive mastern på det centret. Och de hade mycket svenska, för de hade kontrakt med Apollo och solresor och så vidare. Så jag fick ju dyka, alltså varenda dag fick jag guida dykare i ett års tid. Så att jag lärde mig jättemycket från det. Och det är jag fortfarande väldigt tacksam för. Och där föddes, det var ju mitt första möte med att arbeta med dykning. Och där föddes också min karriär ledde vidare därifrån helt enkelt mot att bli instruktör och starta mitt eget dykcenter, vilket jag gjorde på Malta. Och jag fick också upp ögonen för mer avancerad dykning tack vare mitt intresse som föddes där.
Mm. Fan, lite spännande. Men alltså, då åkte du direkt ifrån Thailand sen för att starta upp dykcenter på Malta, eller var du hemma och utbildade mer, eller hur? För du var färdig instruktör när du kom till Malta.
Ja, nej, jag gjorde min instruktör på Malta, så jag åkte hem bara för att packa väskorna egentligen och var hemma en kort stund. Sen så var det jag och en kille som jag träffade som heter Magnus Grinneback som jag jobbade med i Thailand, så vi bestämde oss för att starta Malta tillsammans. Så det var en del av Oxygengruppen, så vi startade ett Oxygencenter, en kedja av dykcenter som fanns på den tiden. Och det var väl Oxygens första utlandssatsning, tror jag. Och där var, så jag och Magnus startade det tillsammans, och då blev jag instruktör i den vevan helt enkelt. Och ja, det var ju ett nytt äventyr. Det var ju att driva dykcenter, det är ju som att driva ett logistikföretag, skulle jag vilja hävda. Liksom ett avancerat taxiföretag på något sätt. Så att det var ju väldigt mycket, det fanns ju en affärssida av det som var oerhört lärorik. Men det som var grejen med Malta var ju att jag tror att det var inte så himla känt för skandinaver. Det här var så 2004. Så det hade väl börjat pratas om Malta, men det var ju fantastisk dykning. Och det var också den typen av dykning som gjorde att vi började snegla på teknisk dykning. Och det var det som egentligen ledde mig in i den tekniska dykvärlden.
Mm. På vilket sätt då? Vi snackar då teknisk vrakdykning till början med? Eller blev det, för du vet, det finns ju mycket grottor på Malta och det är ju dit vi kommer alldeles om en liten stund då, förhoppningsvis. Men var det mycket vrak till början med, eller var det mer till att börja med djupa trimixdyk och sånt? Eller hur utvecklades det till att bli grottdykning sen i slutändan?
Ja, alltså... mitt intresse för teknisk dykning eller grottdykning, det kom faktiskt redan innan Malta, för att jag hade tittat på det tidiga internet där det fanns fantastiska bilder från grottdykning, och det väckte ett intresse inom mig där jag kände så här, hur gör man det här? Hur kan man dyka i såna här miljöer, och hur kan man göra det här med sån otrolig kontroll som de här dykarna verkar ha? Så att jag förstod att det fanns en typ av dykning där ute som jag inte behärskade och som jag var väldigt intresserad av. Och så att det hade funnits med mig hela tiden som någon form av tankegods i bakgrunden. Men när jag väl kom till Malta, då fanns det ju väldigt mycket vrak, som du säger. Otroligt spännande vrak. Och som naturligtvis krävde naturligtvis att man hade mer gas, att man hade helium i flaskorna. Och jag menar, vi hade tyvärr så Malta på den tiden, så var det väldigt svårt att få tag på utrustning som funkade för den typen av dykning. Så det var, jag ska väl säga, det var väldigt mycket trevande försök. Men vi hade ju verkligen ambitionen, jag och Magnus, att försöka upptäcka den här dykningen. Och vi gjorde några väldigt, väldigt spännande dyk på den tiden. Alltså bland annat, här, jag kommer ihåg den här Buford Fighter-planet som finns där nu. Där jag tror att vi var det andra teamet som dök det, då det var liksom helt nyupptäckt. Så det var många sådana spännande upptäckter som vi fick vara med om där. Och som du säger också, de här grottorna då som finns, eller ja, sea caves kallas det för inom grottdykarterminologi, alltså grottor som egentligen skapas av vågrörelser, som på den tiden framstod de som enorma. Det gör de inte idag på samma sätt, men det var ju otroligt spännande att upptäcka dem. Så att Vi fick uppfinna mycket själv, jag och Magnus, hur vi skulle göra det här, och ta den informationen vi kunde hitta på nätet och genom att prata med andra och att bjuda ner folk som hade mer kunskap än oss. Johan Enqvist var nere till exempel och utbildade oss, vilket han var en otrolig resurs i att liksom öppna våra ögon för vad som krävdes för den här typen av dykning. Så det var extremt lärorikt på många sätt.
Ja, men det kan jag tänka mig. Ja, för det är fascinerande, helt klart. Jag har inte dykt grottor på den bemärkelsen, alltså i långa grottor. För jag har för det första inte den utbildningen, men sen har jag någon form av lite klaustrofobi, ska jag väl inte säga, men jag är väldigt försiktig om man tänker så. Det djupaste jag har gått in i en grotta, det är som du säger, en sån där, vad kallar du nu,
sea cave.
Ja, precis, man dyker in i, och så finns det någon form av lufthål i en änden då, va, och så dyker man ut igen där, och det räckte nästan för mig det där, så det är helt klart Ja, nej men okej, så det är från Thailand då till Malta där du då hade ditt dykcenter 2004. Hur kom du in sen då? För då började du intresse för teknisk dykning, och hur kommer du in sen på Gue?
Ja, jag hade ju hittat GUE då, eller Global Underwater Explorers, som organisationen hade hittat på nätet tidigare. Jag såg att de här människorna gjorde fantastiska dyk, så att jag blev väldigt, väldigt fascinerad av den helhetssyn som fanns bakom det här. Och sen utbildade jag mig för andra tekniska organisationer, för att det fanns inte GUE på Malta och vi kunde inte riktigt få ner någon. Jag hade inte riktigt några kontakter med GUE, och GUE var mycket mindre som organisation på den tiden, ska man minnas också. Så att jag blev ganska fördröjd helt enkelt i min utbildning, så att jag försökte lära mig själv väldigt mycket, och jag kom oerhört långt på den vägen. Men sen så kände jag att jag kontaktade ett dykcenter i Mexiko som på den tiden hette DIR Mexico, eller Zero Gravity, som var just, jag kontaktade Mexiko därför att det var de bilderna jag hade sett därifrån var nog det som hade imponerat absolut mest på mig. Och jag var så här, vad ska jag göra för att komma och lära mig hos er och få uppleva det här? Och de sa då att ja, det du behöver göra, du behöver gå en kurs som heter GUE Fundamentals, och sen så är du välkommen över och göra det här. Så att jag flyttade hem från Malta efter ett år och Magnus var kvar, men jag flyttade hem av olika personliga skäl, och då när jag var i Nordeuropa då igen så passade jag på att gå en fundamentalskurs, och sen var det raka spåret över till Mexiko och min första grottutbildning inom GUE, och det var ju någonting som fullkomligt och i grunden förändrade min dykning och mitt sätt att se på dykning.
Ja, för du har ju gått därifrån och så i GUE-systemet. För idag är du då instruktörsexaminator. Det innebär alltså att du då examinerar instruktörer inom organisationen.
Ja.
Hur är organisationen uppbyggd? Om vi börjar från början, vad finns det för grenar att gå inom GUE?
GUE har idag fyra grenar. Vi är väl mest kända för vår tekniska utbildning och vår grottdykarutbildning. Alltså med dem så skiljer vi på dem på så sätt att med teknisk dykning i det fallet så menar vi alltså djupare dykning, alltså trimixdykning, och grottdykning är naturligtvis dykning i grottmiljö. Så det är de två ursprungsfamiljerna i vår släktskap av kurser. Mm. Sen så har vi i tillägg till det här så har vi någonting som vi kallar för foundational träning, och det innebär alltså i korthet dykning som man kan ta del av där man inte behöver ha ett GUE-cert innan, utan man tar en kurs som heter Fundamentalskursen som är den mest kända. Och det är ett slags insteg för alla som har ett dykcert men som vill utveckla sin dykning och kanske bara rent rekreationellt för att fortsätta med den typen av dykning. Men det är också ett grundkrav för att gå till de här tekniska eller grottdykarkurserna. Mm. Sen har vi en till familj av kurser som jag var väldigt involverad i att bygga, som var min passion länge, och det är de rent rekreationella kurserna. Och det här var ingenting som fanns när jag kom in i GUE, utan som vi utvecklade under vägens gång, och det är alltså att vi kan utbilda nybörjare till exempel då. Vi har en kurs som heter REC 1, sen har vi en fortnedsättningskurs som heter REC 2 som är en slags, man skulle kunna säga att det är en kombination av Advanced Open Water och Rescue, fast också med att vi också erbjuder lite helium i flaskorna för dyk till 30 meter. Och nitrox, det går även bra att dyka nitrox på det djupet. Och sen så har vi en REC 3-kurs som är någon slags mästarnivå i rekreationell dykning som tar eleven till 40 meter med också med en trimixblandning och faktiskt en dekompressionsflaska. Mm. Så att vi har då fyra familjer av kurser, och nu vet jag inte vad din fråga var här från början. Ja, du frågade hur såg GUE ut och hur var vi uppbyggda och sådär.
Ja, precis. Alltså hur?
Och ja, alltså vi är, som jag sa inledningsvis, vi är fortfarande en av världens minsta dykorganisationer. Med det sagt så vi är, och nu har jag ingen dagsfärsk siffra på det, men senaste gången jag tittade så var vi väl 122 instruktörer eller något sånt där. Vi finns över hela världen. Vi är väl flest instruktörer i Europa, men arbetar globalt. Och GUE är väldigt mycket, jag skulle säga att det är en samling av människor runt hela jordklotet som delar en passion kring dykning och som delar ett gemensamt synsätt på hur man vill dyka och för att ha så kul som möjligt egentligen. Och vi skiljer oss nog från vanliga utbildningsorganisationer på så sätt att utbildning är inte det enda vi gör, och det är heller inte ett egenintresse nödvändigtvis, utan inom GUE så är det precis lika viktigt att bidra till utforskandet av undervattensvärlden, och det utforskandet kan vara på vilken nivå man vill. Det kan vara via ett 20 meters revdyk, eller det kan vara ett mer avancerat tekniskt eller grottdyk. Men just det här utforskande elementet av GUE och att använda sin dykning för att stilla en nyfikenhet om undervattensvärlden eller uppleva undervattensvärlden är lika viktigt för oss som att utbilda. Faktum är att det är anledningen till att vi utbildar. Och ska man dra det ännu längre så har vi ett tredje ben som är bevarandet av undervattensvärlden. Och där är någonting som vi är väldigt aktiva inom. Alltså, de här utforskande dyken som vi gör till exempel då i Mexiko eller i Florida, för att nämna några av de mer ambitiösa projekten, så finns väldigt mycket information som kommer av de projekten. Till exempel, var rinner grundvatten genom Yucatanhalvön? Och den informationen kan vara viktig för makthavare och landägare i att bestämma att här ska vi placera en kycklingfarm, men kanske inte här. Därför att om vi gör det på det här stället, då kommer vissa människor, då kommer grundvattnet att förgiftas här. Och den där informationen har vi som dykare, och den tror vi att samhället är väldigt betjänt av att få. Och det, nu nämner jag de lite större projekten, men det här görs även på en mindre eller på en annan nivå också som kan vara rent rekreationell. Vi har till exempel ett projekt som heter Project Baseline som alla dykare kan ta del av, som påminner lite om Project Aware inom PADI. Och det här projektet det innebär att alla dykare, oavsett kapacitetsnivå och certifikatsnivå, väljer en site som de dyker ofta, och sen så bara noterar vi via då de verktyg som finns på Google till exempel vad det har varit för siktförhållanden, artrikedom och så vidare och så vidare. Därför att jag tror att vi lever i ett tidevarv där vi minns hur det var förr, men vi kan inte riktigt sätta fingret på vad som var skillnaden. Man hör ofta folk säga att på den här platsen luktade det tång, eller jag kommer ihåg när den här sajten, när jag var barn, då var det klarare i vattnet. Men vi har egentligen ingen data som kan styra det, och det vi försöker göra är att vi försöker dyka en sajt så mycket som möjligt så att vi kan fånga upp det här datat, och förhoppningsvis kan det leda till att man kan se förändringar under tid, vilket kan leda till att vi kan ändra vårt sätt att leva i det närområdet och bidra till en bättre utveckling. Och så det är lika viktigt. Men sen finns det också annan typ av bevarande. Ta Rickard Lundgren till exempel, som är en fantastisk person och en otrolig äventyrare som hittade vraket Mars nu för några år sedan. Och det blir ett bevarande. Det han gör där, det är ju ett arkeologiskt bevarande genom att fotografera, mäta, dokumentera, föra berättelsen om Mars till världens befolkning. Mm. Och då bevarar man det på ett annat sätt, i ett narrativ, i kanske rent musealt också. Mm. Och det är lika viktigt för oss. Så att utbildning för oss är bara ett medel för att kunna göra det andra, nämligen utforskande och bevarandet av undervattensvärlden.
Mm. Snyggt. För de som inte vet vad Mars eller vem, alltså, vad är Mars för fartyg eller för skepp som hittades?
Mars är ett fantastiskt fartyg som förliste på 1500-talet. Det var alltså på den tiden, i en hisnande historia, det var på den tiden så var det alltså världens största krigsfartyg som var i Erik den 14:s flotta.
Och det är svenskt fartyg.
Ja, det är svenskt fartyg. Och i kriget mot Lübeck och Danmark så förliste Mars. Mars var ju alltså en form av ett krigsfartyg som var, alltså jag tänker mig nästan som den så här dåtidens dödsstjärnan liksom. Det hade alltså enormt mycket kanoner, och Mars var ju ett pionjärsprojekt på så sätt att det ändrade hela sjökrigsföringen. Innan hade man bordat till väldigt hög grad, men Mars var ett skepp som var konstruerat för att kunna gå upp vid bredsidan mot fienden och liksom skjuta av en enorm salva och därmed orsaka enorm förödelse. Mm. Och det här fartyget sjönk, det blev träffat i kölen, så att förlåt, själva rodret, alltså. Precis, så att, så att det blev handikappat helt enkelt i sjöss, och då lyckades de bordare och
de körde gamla skolan.
Ja, precis. Och de lyckades borda, och det var en explosion ombord på Mars, och Rickard har ju ägnat 20 år av sitt liv till att hitta det här fartyget och fann det slutligen.
Och destinationen är hemlig, eller?
Ja, den är hemlig. Ja. Norra Öland.
Det slog mig. Det var ju ett stort slag. Även Kronan ligger ju där nere.
Just det.
Och det var de valde typ systerfartyg. Eller,
jag tror att Kronan är 100 år senare, men jag kan ha fel. Alltså, jag vågar inte ta gift på det. Men, det är definitivt inte. Det är inte samtida. Jag kanske säger fel.
Jag vet inte. Det ligger i alla fall de här, som du säger, det var ju de här Vasa, och så var det Kronan, och så var Mars, de stora regalskeppen och stora nya krigsfartygen liksom. Och då tror många av dem, alltså två utav dem, jag vet, de Mars givetvis, men sen också Kronan ligger just vid Öland. Och det var under ett sånt jätteslag verkligen, där hela Östersjön stod i lågor nästan liksom.
Det som varit spännande med Mars, och det är fascinerande att höra Rickard berätta, honom skulle jag verkligen rekommendera att du intervjuade för podden. Han har otroliga historier. Det som är spännande med Mars också, det är att man har haft Mary Rose till exempel, ett stort skepp som man har hittat i England som är lite tidigare än Mars, och sen så har man haft Vasaskeppet då, som är naturligtvis enormt väl dokumenterat, men man har liksom saknat den där pusselbiten emellan, alltså vad utvecklingen emellan där, och där har Mars, som jag förstår det, haft en central roll. Men jag är som sagt inte expert på det här, jag kanske kommer med felaktig information, så att du får prata med Rickard om det,
precis,
han
är dementera.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men det är helt klart. Alltså då styrs det mot forskningsdykningen också. Då. Men, men är det framförallt, det är inte bara framförallt forskning på djupet då, utan det är även, som du säger, de här sajterna. Man dyker väldigt mycket på dem för att dokumentera förändringar helt enkelt. Miljöpåverkan och sånt som faktiskt tyvärr sker väldigt ofta. Då, va? Och det är fantastiskt. Det är helt otroligt.
Jag tror att det är viktigt att vi och nu pratar jag inte bara om GUE som organisation, utan jag pratar om hela dyksamfundet, att vi även inspirerar open water dykare till att de faktiskt kan vara med och utforska eller göra en skillnad. Alltså ta Släggö som vi var på idag till exempel, Sveriges mest dykta sajt. Det skulle ju vara intressant om man tänker sig alla de dykare på Släggö, att de kunde faktiskt ta med information hem. Hur mår hummerbeståndet egentligen? Mm. Så vidare. Därför att det skulle kunna berätta någonting som man inte kanske känner till på samma sätt, om man inte har den möjligheten som vi har att faktiskt
se det under ytan.
Exakt, och där tror jag vi som dykare har någonting väldigt viktigt att kunna...
Ja, vi kanske till och med har ett ansvar för att förmedla vidare till just myndigheter och annat. Vi har ju de här hamnrensningarna i Lysekil en till två gånger per år. Och för att demonstrera det här, för i början la vi ju allt skräp som vi hittade i en container som bara stod på kajen, men det var ju folk som tog inte notis om en container. Så vi slutade med det och la all skit utanför containern istället. Och då blir det pådrag. Alltså. Då höjer folk verkligen på ögonen och ser mopeder, bildäck, du vet, bilbatterier, båtmotorer, ja, barnvagnar, kundvagnar, burkar, alltså dessa tusentals burkar och flaskor som ligger, du vet, och bara, och plast och skit som bara är, då höjer de verkligen på ytan, eller på ögonen ska jag säga, inte ytan. Nej, och det ger ju alltså sån direkt respons verkligen, att då finns det där, man kan se det, och men det göms inte längre nere, och det kan jag också tycka är alltså viktigt att få folk till att inse att släng inte skit i sjön liksom.
Det är ju extremt smart, alltså det är ju superbra att ni gör det. Hatten av för er att ni gör det.
Jag tror det är många som gör det. Jag vet även Smögen har ju så här miljödyk, och de har gjort det till en tävling, just att den som under en viss tid får upp mest skit vinner då. Det har börjat bli rätt så stora prissummer, eller man vinner stora, lite finare dykgrejer och såna här pyra då. Dit har inte vi kommit än riktigt då, utan vi har mest bara gått ut media med det då. Men det är ju en utveckling det också, att man kan så att, och det är kanske något som alla dykcenter egentligen skulle anamma, att i sin stad eller i sin närhet engagera sig och göra ett sånt dyk per år, bara för att rent demonstrativt syfte se här vad det är ni slänger i sjön egentligen, och tänk då på den maten ni äter ifrån sjön som faktiskt får i sig skiten.
Just det.
Och då kanske man kan se på saker på ett nytt sätt liksom. För jag kan ju tycka på det när man dyker många gånger, att man ser såna här onödiga grejer liksom, som inte ens behöver hamna där, som till exempel en moped. Okej, nu vet man inte vad den har varit med om då, men någon som har gjort något. Men det läcker oljor och det är bensin och batterisyror och skit som bara rinner ut liksom. Och många tänker ju så här också, du vet, när de slänger en burk i havet, men det är bara jag som slänger en burk. Ja, men det blir både, vad är det, 9 miljarder andra människor på jorden då, så man får ju tänka så också då, va?
Absolut.
Så det är stort fan, det är rätt intressant. Vi hade ju en Ellen var ju på besök och snackade i förra podden här, eller inte förra podden, jag vet inte vilket avsnitt detta kommer bli för övrigt. I och med att det är lite extra inslag här. Men hon pratar ju väldigt mycket om marinbiologi framförallt, och vi snackar om dynamit och cyanidfiske bland annat. Och det är så här, cyanid?
Ja, det är helt vansinnigt.
Alltså,
bara tanken på att ens ätande fisken känns ganska avskräckande.
Ja, de hävdar ju dock att det hinner inte riktigt sätta sig i köttet, med just alltså den biologiska mångfalden i havet tar ju stryk, för många av dem är ju beroende av syre då, framförallt koraller och sådana här grejer då. Och de slutar ju andas och dör. Helt enkelt, det stryper ju syretillförseln, den här cyaniden då. Så
Det är hemskt när man ser spår. Jag har ju utbildat i ganska många olika delar av världen. Och jag kommer ihåg att jag var i Vietnam. Där var det väldigt mycket så här dynamitfiske skadat. Alltså.
Ja,
det är väldigt, väldigt tragiskt att se. Men jag tycker det är suveränt. Och jag tror verkligen att alla kan bidra. Jag tror att vi kan använda vår dykning till någonting. Och jag tror också att den delen av dykning är ju kul.
Absolut.
Alltså när vi faktiskt gör någonting under vattnet. Och oavsett ifall det är att plocka upp en ölburk, eller ifall det handlar om avancerad, du vet, ghost fishing, rengöring av djupa vrak. Alltså vi kan bidra.
Precis. Precis. Ja, för nu ska jag tänkte att vi bara byta där. Du nämnde att du är utbildad i Vietnam, sa du.
Mm.
Hur mycket reser du? För jag menar, du är ändå instruktörsexaminatör. Hur många dagar per år reser du, cirka?
Ja, nu så reser jag inte alls lika mycket, därför att nu är jag inte heltidsarbetande som examinatör längre. Jag är en av våra examinatörer, men jag har även ett annat yrke. Jag är teaterregissör också nu för tiden, vilket gör att...
Hur ser du det? Jag uttalar fel. Vad sa du? Regissör?
Vad sa du? Regissör, tror jag. Men jag jobbade ju heltid som examinatör från... Ja, under 4-5 år i alla fall. Och då reste jag ju väldigt, väldigt mycket. Då var det ju upp mellan 22-25 utlandsresor per år.
Det är mycket. Och det är mycket. På en vecka eller två eller något sånt? Eller?
Ja, det är ibland ännu längre. Alltså, i och med att det är vissa destinationer långt bort. Alltså Australien, Mexiko, Florida... Och det var en fantastisk period i mitt liv, såklart. Jag har haft förmånen att få dyka med massor av fantastiska människor. Jag har sett stora delar av världen, och det har varit enormt givande på det sättet. Men naturligtvis så är det ju också, det finns ju en baksida i det, och det är att det påverkar ju såklart ens nära, och man får ha väldigt förstående människor omkring sig.
Nej, jag är ju samma sits. Jag reser ju också i jobbet och sådär, och det är så här, den sociala biten försvinner ju lite grann, tyvärr då, va?
Så är det.
Men å andra sidan, så som du säger, man får ha människor som förstår den, och sen så kanske då dela med sig på, genom att då ta dem tillbaka till vissa platser som man kanske då tycker om och har sett, och så bjuder lite av sig själv på den biten då, va? Så
verkligen. Ja.
Nej, för världen är ju trots allt ändå ett spelfält för hela, alltså dykbranschen kan man ju säga. Som är det, 75% av jordens yta är ju vatten.
Ja.
Och det är ju mycket som jag till exempel säger till eleverna när de går ut till exempel. Nu har ni öppnat 75% till, alltså, eller de som ni inte har kunnat besöka tidigare. Och många då inser just då att ja, nu är det faktiskt så. Och det är rätt kul att se dem när de kommer på den tanken att fan, det här är ju helt outforskat verkligen.
Men det är så coolt därför det där är verkligen sant alltså. Jag kan verkligen relatera till det för att jag känner på samma sätt. Jag kommer ihåg, alltså, när jag besöker ett nytt land så tänker jag ofta så här, åh gud, jag undrar hur det ser ut på, under ytan här. För mig är det lika viktigt som någonting annat. Och så blir det ju när man är aktiv dykare. Det blir ju ett sätt att leva sitt liv. Mm. Och det blir ett sätt att relatera till vår plats i universum på något sätt. Och ja, det är en fantastisk gåva att få dyka och ett fantastiskt ansvar också.
Ja, det är det. Definitivt, definitivt. Och så då, så när vi dyker så snart kommer vi in på grottdykning. Det är ju det du ägnar mycket tid åt. Mm. Och även utbildad i då. Och när man pratar grottdykning, som vi sa inledningsvis då, då är det inte de här små hålorna in igenom. De är ju grottor de också, men det är inte riktigt det du gör nu då, utan det är längre grottexpeditioner kan man säga. Eller hur funkar det där?
Alltså, grottexpedition, jag sysslar med grottdykning. Och det är en fantastiskt spännande form av dykning. För mig har ju, jag är, om du sa att du var klaustrofob, jag är väl
klaustrofob. Ja, men det är inte det att klaustrofobiskt. I och med att jag är yrkesdykare så är det såhär,
nej, precis.
Nej, men är det, jag kan tycka såhär, ett trångt utrymme, ett knöse in där. Har jag en hjälm på mig till exempel? Ja, då är jag safe, kan jag tycka.
Okay.
Nej, men alltså, allting kan ju hända. Det är ju så, många hävdar ju att det är farligt. Och så här, jag försöker ju alltid försvara det med att, ja, men är du utbildad och du känner dina begränsningar och har ett bra omdöme, så kommer du väldigt långt bara på det då, va? Det gör man ju. Men det gäller ju också kanske att ibland övervinna sin egen rädsla och pusha sig själv lite grann för
verkligen
att uppnå nya, ja, inte nya mål kanske, men alltså öppna nya sinnen som man kanske inte hade tänkt att man hade innan och såna här grejer. Men om man tar bort den här farlighetsfaktorn i det, att dyka i grottor, så känns det som att det är helt enormt. Du får gärna beskriva bästa grottdykningsdyket till exempel.
Oh ja, det är svårt. Alltså. Jag vill säga så här. Jag kan väl tycka att grottdykning har fått lite av ett rykte att vara svårt och tufft och väldigt liksom maskulint och väldigt liksom, det är mycket svarta torrdräkter. Medan jag kan känna att grottdykning kan vara en otroligt, alltså nästan rekreationell aktivitet. Jag vet inte om du, alltså det kanske låter märkligt, men jag kan känna att grottdykning kan vara bland det mest avslappnade som finns. Och GUE ändrade mitt förhållningssätt väldigt mycket till grottdykning, att det faktiskt är någonting som man kan njuta av, och det är därför jag gör det. Och för mig är grottdykning, jag fascinerades ända sedan jag såg mitt första foto på en dykare i en grotta. Alltså det såg helt otroligt ut, och att få uppleva det var såklart ännu häftigare.
Ja, det är klart.
Och jag tror det som lockar mig väldigt mycket, och jag menar, det är, jag får för mig blir känslan av den här tredimensionella känslan, som viktlösa känslan som alla dykare söker. För mig blir den liksom maxad när jag har även ett tak att förhålla mig till. Därför då är det ju verkligen att sväva igenom en miljö, och det är så häftigt. Sen så är det ju också som att komma in i en värld som man, vars like man aldrig har sett. Det är ju som att komma in i Berga kungens sal, och det är otroligt, otroligt vackert. Så att jag gör det verkligen för att det jag har sett där inne. Jag har aldrig sett något vackrare än det, och jag kan inte jämföra med någonting annat på jorden faktiskt. Sen är det ju såklart att grottdykning har ju många faror, på så sätt att man inte har en direkt access till ytan. Att man måste, problem som uppstår är problem som man måste lösa, i alla fall åtminstone temporärt lösa tills man kan komma ut. För vi måste alltid ta oss ut igen. Det går inte att sluta dyka på samma sätt som man naturligtvis kan i en direkt uppstigningsvärld. Och då kräver det naturligtvis en hel massa träning. Men jag tror att grottdykning har fått lite av ett oförtjänt rykte, kanske av att folk gärna vill få det framstå som någonting fräckt och hårt. Liksom. Medan jag kan känna att det kan också vara extremt avslappnande. Jag menar, jag dyker mycket i Mexiko. Jag älskar den typen av dykning. Jag dyker grottor i en massa andra länder också, men just Mexiko vill jag ändå ta upp som exempel, därför att Ja, du kan se det framför dig. Det är 30 grader varmt. Mm. Du är i Karibien.
Bara det.
Du har shorts och flip-flop-tofflor. Ja. Och du åker på en liten skärmig grusväg ner till en cenote, som du heter, som jag ser. Där taket på rocken har rasat in.
Ja, just det.
Och det är liksom kristallklart vatten. Alltså, jag menar verkligen kristallklart. Det är så klart så att man ibland inte knappt ser att det är vatten.
Nej,
och det vattnet är 24 grader året om.
Ja.
Och där öppnar sig en labyrint av gångar som är så oerhört vackra, så att jag har aldrig sett något liknande. Och det är ju liksom en paradisisk bild av grottdykning. Och så är inte all grottdykning naturligtvis. Det finns ju massor av grottor som är svårare. Och det är roligt, för jag kan nästan känna att grottor har en personlighet.
Alltså, okay, ja.
Vissa säger så här, kom in. Och andra säger, håll dig borta. Så att det finns båda delar, antar jag. Och
samtidigt
som jag vill att hela världen ska få uppleva det här, så vill jag samtidigt naturligtvis bevara dem.
Och behålla det för sig själv, eller?
Ja, inte nödvändigtvis det, men jag vill åtminstone att folk ska ha så mycket utbildning att de inte kanske förstör en stalaktit som har växt i 10 000 år.
Precis. Ja. Nej, det ska bli. Jag ska ju få uppleva detta delvis nu när vi reser till Mexiko och dyka senare, så vi kommer ju inte dyka inåt nämnvärt i grottsystemet, utan vi kommer hålla oss i själva synotusen då, kommer vi göra. Men jag ser fram emot detta verkligen.
Ja.
Och men det är det som du säger, för vi försökte vid något tillfälle ta reda lite grann på vad en synotus är.
Mm.
Och du säger att det är ett takras på en grotta, helt enkelt. Som, på vilket sätt eller hur har den fallit samman? Är det på just litage, eller hur? Är det jordmånen, eller hur rasar det?
Ja.
Är det något man vet, eller är det bara något som händer?
Ja, det är väldigt vanligt med takras i Mexiko. Alltså, Yucatán, om vi pratar om Mexiko just då, så Yucatán är ju en halvö som är helt bestående av kalksten. Och där det finns väldigt, väldigt lite vatten på ovan jord, utan allting är egentligen underjordiska floder. Och det här är som en schweizerost som går genom hela landskapet. Och där så finns det delar, eller ja, i vissa områden så blir det helt enkelt för stora påfrestningar för att taket ska kunna, för att det ska kunna hålla samman, och så rasar det ner och då öppnar sig ett hål, och det kallas för cenotes. Och för maya-indianerna så var de här cenotesna heliga, och man trodde att det var ingången till gudavärlden. Och därför har många cenotes finns just vid, eller rättare sagt, så många tempel restes vid stora cenotes. Den mest kända cenoten är ju Chichen Itza till exempel, som templet nu kallas, men som är en namn på en cenote, där man har offrat till gudarna, ibland faktiskt också även människooffer. Och det finns en fascinerande historia bakom det här, därför att man tror nu att vid förra istiden, eller innan förra istiden, så var de här cenotesna inte fyllda med vatten, utan delvis då torra. Och här har man hittat dels massa lämningar från förhistoriska djur. Jag har själv sett såna benrester, men också benrester från människor som troligtvis har gått in i de här gångarna i sökandet efter vatten. Och det är ju en sån här historia som får det att svindla för mig. Man tänker sig 11 000 år sedan, det finns sabeltandade tigrar, och där ska du in i en grotta letande efter vatten. Och det finns cenoter i Mexiko som är helt fantastiska, där det finns då gamla eldare till exempel, som hittat där de tände
vanliga
eldstäder.
Ja. Eldstäder, okay, ja.
Och det ser alltså ut som om kolet ligger kvar för kolnat, som om någon hade tänt den elden för en vecka sedan.
Okay.
Och då kan man alltså, vi gjorde ett fantastiskt dyk en gång där vi följde de här eldstäderna in, och då följer man, då troligtvis så har de här människorna gått och så tänt eldar på vägen för att hitta ut, eller bara se. Och det är en helt otrolig resa. Och längst in i det här finns ett rum där det finns 5 stycken eldstäder i en cirkel, där de troligtvis har haft någon form av samling, ja, eller någonting. Och det är ju helt, det är ju makalöst.
Hur långt in är man då i en sån här grotta?
just den så är man väl, vad kan det vara? Då är man någon kilometer in kanske.
Ja, det är så pass avstånd då.
Ja, alltså Mexiko är en fördel för att det är så pass grunt så att man får ju väldigt, väldigt långa bottentider och kan färdas också väldigt långt, men ja, det går ju att ta sig ännu längre in. Mm. Nu så när vi har skotrar och man har flera stager kanske, då tar man sig ganska långt in på de här. Och systemen är ju väldiga. Det största systemet som vår organisation då utforskar just nu heter Orspelha, som är världens längsta grottsystem. Där man, ja, det har kartlagts då 30 mil av grotta och det är ett,
30, ja, det är totalt, ja. Ja, det är inte 30 mil lång utan det är totalt med tunnlar och, ja, ja, tunnelsystemet då som är 30 mil.
Precis, och det finns så många sidopassager så att de hinner liksom inte utforska allt där, utan det, man hinner inte leta så mycket nytt utan man försöker jobba med det man har. Jag fick faktiskt förmånen att dyka det nu senaste gången vi var där, så var med och dök i det här systemet, vilket var en helt otrolig upplevelse.
Det kan jag tänka mig definitivt. Men då när man dyker grottor, vi snackar ju stageflaskor då, bland annat, och för de som kanske inte vet vad en stageflaska är, så är det ju en flaska då med mera gas helt enkelt. Mm. Kan man rätt beskriva det så? Eller?
Ja, absolut. Ja, absolut.
Då har man med sig många sådana och så placerar man ut dem då längs vägen, ska man säga, och så, som man använder då på vägen tillbaka, eller vad är det för typ av annan utrustning du använder också för att ta dig in och hitta ut? Mm. Vad är det vanliga grottdyksutrustning?
Ja, alltså man kan säga så här att all form av grottdykning på en mer avancerad nivå syftar till att man bara använder sig av stageflaskor egentligen för att spara. Man har ju alltid ett dubbelpaket också om man dyker upp ett system, men det är egentligen mer eller mindre bara backup, och sen så dyker man, försöker att dyka så mycket som möjligt på stage. Och då kan man göra på två sätt. Antingen så bär man med sig stageflaskorna från början, och då finns det ju naturligtvis en begränsning i hur många, men någonstans kring 2-3 stycken är det som är, därefter det börjar bli,
ja, mycket flaskor.
Ja, det börjar bli så mycket flaskor att man bränner mycket gas bara för att man har mycket gas på sig, exakt, så att säga. Ja. Så antingen bär man med sig dem från början, och då finns det olika sätt att använda de här på. Man kanske använder hela och sen släpper man den, och så använder man hälften av den och lämnar den. Eller använder en tredjedel kan man göra också, men då måste man ju då tillbaks samma väg, och det känns ju viktigt om man
damn, den var ju tom.
Exakt. Eller så gör man så att man gör setup-dyk, och då finns det ju grottor som till exempel, om vi tittar på de projekten som kollegorna från Florida har drivit i, till exempel Wakulla Spring, en känt stort grottsystem i Florida. Där har man dykt så länge och forskat så länge, så det är en av världens mest, de kallas för världens mest instrumenterade grotta. Där sätter man alltså in flaskor redan, så att man, har massor av flaskor i grottsystemet för att ta i nödfall, men också att man kan dyka, man dyker i förväg för att installera flaskor så att man sen kan göra ett långt utforskande dyk. Mm. Men det kräver mycket gas, grottdykning, men det finns ju också massor av andra hjälpmedel, alltså till exempel då skotrar som gör att man inte behöver simma, vilket är en enorm fördel för man rör sig så oerhört mycket snabbare.
Och då menar vi inte en skoter som kör på snö, utan det är ju ändå alltså en torpedliknande skoter med propell bak som driver dig framåt helt, så du slipper simma. Det går fortare och du förbrukar mindre gas då i detta fallet.
Exakt, ja. Och det är otroligt kul.
Ja, det är verkligen.
Det är helt fantastiskt. Ja. Så att, ja, det är det. Så man susar fram där i de här gångarna. Men som det som är utmaningen i grottdykning, jag skulle vilja säga att grottdykning är en, dels så krävs det naturligtvis att man har en solid liksom dykteknik, alltså solida grunder av dykning, framförallt avvägning, det vi kallar trim, alltså hur man förhåller kroppen i vattnet, att man kan vara lite strömlinjeformad helt enkelt, inte röra upp de sediment som finns i grottor. Det finns ofta väldigt mycket sediment på botten, det finns sediment i taket, och ju färre som har varit i grottan desto mer sådana här sediment är ofta. Så man behöver en hög kapacitet vad det gäller dykningens grunder. Men sen skulle jag också säga att grottdykning är en ganska intellektuell utmaning. Det är, i och med att man tar sig in under ett tak, så har man massor av parametrar som blir gränser för dyket. Naturligtvis andningsgas. Hur länge, när behöver jag vända för att ta mig ut? Och inte bara det, vad händer om vi måste även kunna hantera problem som sker i den, då vi är längst inne och fortfarande komma ut med hela teamet intakt. Det vi behöver, i och med att det är en miljö som är helt, helt mörk, så behöver vi också naturligtvis lampor som har en viss brinntid, och även där behöver vi räkna på hur länge lampor brinner och backup-tider i det. Och lägger man till andra verktyg, så som vi pratade nyss om skotrar, så är det samma sak där, att även där behöver man räkna på det. Och då blir det ganska snabbt, så blir det ganska komplicerat rent logistiskt. Men jag kan tycka att det är intressant och det är utmanande. Men nu känner jag att jag återigen faller i risken att grottdykning blir det här
macho, hårda, tuffa, coola, hårda liksom.
Jag vill verkligen.
Nej, men jag förstår nog vad du menar. Alltså, det finns många olika nivåer på grottdykning, och det vi pratar om nu, det är ju då en lite extremare form, ska jag väl säga, där det krävs väldigt mycket planering, väldigt stor organisation och ibland till och med tillstånd för att få dyka. På det. Så det är en väldigt stor grej runt omkring just det här vi pratar om nu, ska man väl säga, eller tillägga då, så vi tar bort det där lilla. Oj, här kommer det kaffe.
Kolla, kaffe. Ja. Vilken service.
Ja, det här är fan en service.
Nej, men absolut. Jag kan bara citera en kollega och nära vän till mig, Liam Allen, som är en av våra instruktörsexaminatorer i Sydney. Han och jag och min vän Helen var och dök i Mexiko. Vi gjorde ett 4,5 timmars långt dyk eller sånt där. Det var långt i alla fall. Vi kom upp och han bara: "That was the most relaxing thing I've ever done." för att det var en sån känsla kring det där dyket, och det var en otroligt vacker grotta, och det var grunt och det var varmt, och det, sån är grottdykningen också, såklart.
Ja, det är klart. Absolut. Vad du säger då, man har, alltså det är väldigt grunda dyk, snackar man ju på. Alltså, räknar man tryckförhållanden likadant som du gör när du dyker ner i vattnet? Alltså, man pratar ju ofta om de här, om du har en 40 meters gräns, då kan du gå till 10 meter ner i vattnet, så 30 meter in i grottan. För det är samma tryck. Är det så det funkar, eller hur?
Nej.
Hur räknar man på, alltså, ja, trycket helt enkelt? Alltså, är det samma tryck i en grotta på ute som inne?
Ja, alltså nu
kan om man ska titta på kanske då gasförbrukning till exempel. Ja. Eller
nej, men absolut. Alltså,
jag vet inte om du förstod hur, eller ja, jag förklarar kanske dåligt. Jag vet inte.
Jag tror jag förstår, ja, ungefär. Men för det första då, så teknisk dykning eller grottdykning som utlärt av en teknisk organisation skiljer sig från den rekreationella cavern-dykning, eller som kallas cavern diving. Cavern innebär egentligen att du simmar in i en grotta, men du fortfarande kan se utgången. Och då har man ju i traditionellt sett en regel att djupet plus penetrationen in inte får överstiga 40 meter.
Ja,
eller
bara,
precis. Och vi kommer ju lite från en annan värld, i och med att det är det som är själva dyket. Så att för oss är det djup är djup. Är det 30 meter, så innebär det att vi kan använda vissa typer av gaser. För oss skulle det primärt vara nitrox eller triox, alltså nitrox med lite helium i, om det är lite flöde av vatten i grottan och sånt där. Är det djupare än så skulle vi använda en trimixblandning. Och allt det här påverkar ju oss dekompressionsmässigt. Att, jag menar, ju djupare vi går, desto långsammare blir vår uppstigning egentligen. Men annars så räknar vi våra parametrar i grottvärlden snarare baserat på gaslogistik. Alltså, det vill säga att vi måste hålla koll på när måste vi vända för att ha tillräckliga reserver och komma ut, helt enkelt. Så att vi har inget direkt förhållande att är det si och så djupt, så begränsar det vår penetration per se.
Hur ofta är det, hur vanligt är det med habitat i grottor?
Det är väldigt ovanligt. Alltså, det är ju i de här väldokumenterade grottorna som man driver regelbundna stora projekt i. Alltså, Wakalla är en grotta där det finns ett habitat till exempel. Sen så finns det ju grottdykarprojekt som tillfälligt installerar ett habitat. Då är de ofta lite av enklare modell. Alltså, du kan se, alltså, ungefär som ett upp- och nervänt badkar där man kanske kan sticka upp huvudet. Men i Wakalla då, där har de ju stora habitat där man faktiskt kan komma upp och sitta i. Och det vet jag faktiskt att man, jag hörde, det var några när jag var i Finland och jobbade för ett tag sedan, så berättade de att de har sett in ett habitat i Ojamo-gruvan till och med.
Det,
ja. Ja. Så att det börjar väl bli mer vanligt. Jag vet inte ifall det finns ett
bastu på nere.
Ja, det vore ju fantastiskt, en sauna. Det vore ju fantastiskt. Tuna Hästberg-grabbarna, sätt in ett habitat. Ja, det vore ju skithäftigt.
Ja. Har du varit i Tuna Hästberg?
Ja, jag har varit i Tuna Hästberg. Det är otroligt system tycker jag. Så jag tycker det är väl värt att besöka. Alltså, även om man inte ska dyka så är det ett fantastiskt ställe att åka.
Men för vart ligger det? Det ligger ju
i Bergslagen, nej, Dalarna.
Dalarna, ja. Precis.
Dalarna är det, ja.
Och det är väl det, Sala och alla de här,
ja, just det,
gruvorna.
Just det. Nej, det är otroligt häftigt. Jag tror att det är Europas längsta trätrappa som man går ner för. Jag är extremt höjdrädd. Alltså, jag är sjukligt höjdrädd. Jag liksom gick och kramade den där trappan på vägen ner.
Men, ja, på tal om det, alltså, när du säger du höjdrädd, jag vet många som har en viss höjdskräck kan ju även få en typ av svindel när de dyker i klart vatten och kommer över sådana här drop-offs. Alltså de kommer ifrån en platå som sen bara stupar rätt ner i ingenting. Och det liksom är klart vatten, det är liksom referenserna försvinner.
Just det, just
då kan, har du upplevt något sånt någon gång?
Nej, aldrig.
I och med din höjdrädsla? Eller? Nej.
Nej, alltså det är tvärtom. Jag älskar den känslan. Jag kommer ihåg på Malta fanns det flera sådana. Alltså ganska så här lodräta drop också. Jag blir bara så här, jag vill bara sjunka.
Ja, vad är det där nu?
Jag får liksom säga så här, när måste jag trycka på bromsen? Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, det är härligt. Men okej, Tuna Hästberg då. Vad finns det mer att se där uppe? För det är ett stort turistmål. Men vad är det för gammal gruva? Det är en gammal silvergruva? Eller är det
jag tror inte att det är. Jag kan inte svara på det. Jag tror inte att det är silver. Nej. Men det är otroligt häftigt. Alltså, bara miljön där. Det finns ju en sjö. Mm. En öppen sjö där man skulle kunna dyka som open water dykare och som är helt glasklar. Det finns stora liksom kammare och enorma salar där de, när vi var där så det var jättefint. Det var några av dem som är aktiva där, de tände upp det här med facklor och så vidare för att visa oss, och de spelade klassisk musik och det var en otrolig upplevelse, alltså en så här andlig upplevelse nästan, ja, att vara där. Ja. Så att jag kan verkligen rekommendera det, och naturligtvis är man grottdykare så tycker jag man ska höra av sig till de som driver det och be att få en guidning kring det, för det är jättehäftigt. Det är ju en gruva, men den är Tuna Hästberg tycker jag är ganska grottlikt. Alltså därför att det är inte de här fyrkant, eller
Indiana Jones-gångarna.
Ja, men det finns också liksom pelare som liksom smälter ihop med taket på något sätt som gör att jag får lite känslan av Bergakungens sal, vilket är jättehäftigt alltså. Och det är coolt att vi har så mycket gruvor i Sverige.
Ja, det är fräsigt. Som man framförallt kan, och sen då dyka ju också.
Ja.
Vi har ju Bjurälven är också en sån här, för det är en annan typ av grott å andra sidan, men den ska vi försöka få. Jag vet inte, känner du Andreas?
Nej,
han jobbar ju för oss ner på Dyke, så är det.
Ja, ja.
Nej, men,
jo, men jag vet vem, ja, just det.
Han,
just
han
det.
Och hans tjej Amanda där är ju med, ja, i den expeditionen. Och,
ja, just det.
Och, nej, jag ska, och vad heter han nu? Ja, nu står du helt still. Ja, det finns ju flera, ja, stycken.
Tilja, det känner jag. Han är med
där. Stycken som dyker, det är...
Ja, det är skithäftigt. Jag skulle jättegärna vilja dyka där. Det vore jättespännande. Det är ju en annan typ av grottdykning. Det kan ju vara värt att nämna också att det finns ju olika typer av grottdykning. Jag menar, den grottdykning som GUE håller på med, det är ju predominant grottor där man egentligen simmar, så att säga. Man har fenor på sig.
Ja, just det. Ja,
och det är en typ av grottdykning, och lite Florida-traditionen av grottdykning. Det är lite större grottor, eller mycket större grottor än det de håller på med i Tuna Hästberg. Tuna Hästberg är ju mycket tajtare. Det är den typen av grottdykning som jag förstår.
Jag menar Bjurälven nu, va?
Ja, vad sa jag? Bjurälven, förlåt.
Ja, det är bara så vi inte,
inte förvirrar någon här. Bjurälven grottdykning. Den typen av grottdykning har ju traditionellt sett haft en närmare koppling till den traditionella speleologin, alltså grottforskande, så att säga.
Ja, just det, ja.
Så att där är det andra tekniker och andra verktyg precis lika spännande, och det måste vara en fantastisk upplevelse. Jag skulle gärna vilja testa den. Jag har en kollega inom GUE, Rich Walker, som är från England. Hans har börjat med den här speleologi grottdykning. De har ju, du vet, det är torrdräkt och gummistövlar. Ja. Men där är själva dykningsaspekten är att ta sig igenom egentligen lite mindre vattenlås, och ja, sen så är det vandringar genom fantastiska salar. Så ja, det är en annan del av samma disciplin, och vi är väl någon form av bröder, systrar eller kusiner med varandra.
Ja,
men alla typer av grottforskning har sina egna utmaningar, tänker jag.
Jag föreslog det för Andreas vid tillfället där, när vi diskuterade detta, och de drar sig igenom de här små grottor, de här små hålorna och så vidare in, och med alla de här flaskorna och sån här push och sånt.
Just det.
Men jag sa det, men som för min del, att ta på dig en hjälm och en lång navelsträng, så behöver du inte tänka på de här jävla flaskorna. Men det var ingen bra idé, tyckte jag. Tog gärna bort charmen över det hela då, liksom. Så
det var... Ja, men du skulle älska, det var det jag skulle säga förut när jag skojade om klaustrofobi. Jag tror att du är klaustrofil, inte klaustrofobi, för att du håller på med hjälmarna. Du skulle då känna dig hemma.
Ja, nej, men det kanske ligger någonting i det, jag vet inte.
Ja.
Men man får pröva på det. Jag har faktiskt funderat själv på att gå någon form av grott, alltså pröva grottdykning som i sin helhet då.
Mm.
Och inte såna, inte bara cave då som vi snackar, utan det som gör ett riktigt grottdyk. Det hade varit coolt, definitivt.
Det är fantastiskt, och jag menar, det kan till alla som funderar på att börja med den typen av dykning. Det är en otrolig typ av dykning. Det är väldigt lärorikt, och man får lära sig dyktekniker som kan användas inte bara där, utan man blir ju naturligtvis en skicklig dykning på alla sätt. Se till att det är bra träning. Alltså, därför att låt det inte gå för fort, helt enkelt.
Nej, precis. Man får tålamod, liksom.
Ja. Och jag tror också att inte avancera inom träningsnivåerna för fort. Alltså jag gjorde nog på en... Vi har ju en stege som är cave 1, cave 2, liksom, som är någon slags full grottdyknings. Och innan dess hade jag faktiskt också en intro to cave-utbildning bakom mig. Men jag tror för mig så jag gjorde nog en 150 grottdyk mellan cave 1 och cave 2. Det är jätteviktigt att liksom ta de tekniker man får lära sig, utnyttja dem inom de begränsningar som certifikatet sätter, vilket ofta finns. Alltså en viss längd på penetrationen, ett visst djup, att man är limiterad till att kanske bara dyka på bakpaketet eller vad det nu kan vara, och inte dyka stageflaskor. Och verkligen använda teknikerna, därför att till syvende och sist så utbildning är för mig någon form av komprimerad erfarenhet, och jag tycker det är otroligt viktigt att det blir ens egen erfarenhet och att man får använda de här teknikerna många gånger under flera olika miljöer innan man tar det vidare. Det har varit viktigt för mig i alla fall i att bygga min egen trygghet som grottdykare.
Mm. Ja, men det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Det är återigen, ja, för mig, ja, jag tycker bara det verkar coolt. Det är helt riktigt, alltså. Men
det är det.
Ja, vad tänkte jag säga avslutningsvis så här. Du är här nere på Dive Team i helgen och kör den här fundamentalkursen som vi pratade om, den inledande delen till alla era andra kurser där. Hur fungerar en sån kurs rent praktiskt? Hur lägger man upp en sån kurs? Vad lär man sig där?
Fundamentalskursen är en kurs som handlar om att stärka dykarens kapacitet på grundläggande områden, där fokus är att bli jätteduktig på avvägning, jätteduktig på trim, alltså hur man förhåller kroppen i vattnet, balans, stabilitet, och också lära sig fentekniker till exempel som lämpar sig för att dyka i känsliga miljöer, såsom väldigt, väldigt små tekniker, eller väldigt, hur man effektivt simmar under vattnet, simma baklänges, kunna vrida sig. Men framförallt att kunna hantera sin egen avvägning och kontroll. Och därtill så lär vi också ut massor av tekniker som är grunder för teknisk dykning om man då vill ta det vidare dit. Och det är till exempel att dela gas på ett säkert och effektivt sätt. Att kunna hantera sina kranar, att kunna stänga av eller öppna sina kranar under vattnet, även att kunna skicka upp SMB-er. Så det är väldigt mycket så här grundläggande tekniker som... man behöver ha väldigt solida när man kommer in i teknisk dykning eller grottdykning. Därför att där behöver man lära sig specifika protokoll bara för det. Och då krävs det att grunden är ganska stark från början. Så att det vi gör i en sån här kurs är att det är en väldigt lyxig kurs på det sättet att under 4 dagar så kan vi bara ägna oss åt det här. Och därför blir det en väldigt, väldigt stark upplevelse för eleverna ofta att man tar sin dykning och liksom man ökar sin kapacitet många, många snäpp. Man får liksom tid åt att i detalj titta på hur ska jag göra rent muskulärt för att få bättre kontroll i vattnet. Och i tillägg till det så får man massor av procedurer och protokoll som vi använder inom GUE och i teknisk dykning och grottdykning så bygger man på dessa protokoll senare så att man får massor av verktyg för att planera dyk och för att hantera sig själv under vattnet. Så att för många är det ju en vattendelare i dykkarriären att man plötsligt lär sig massor av nya saker och liksom solidifierar allt man redan har kunnat.
Ja, precis.
Så det är en intensiva 4 dagar, men vi har två.
Ja, jag ser det. Du har 2 elever nu. Det är långa dagar också framförallt.
Jajamän, det är långa dagar, men det är extremt kul. Mm. Och det är liksom, även om det är långt och liksom det är ganska långa vattentider så är det fortfarande en ganska avslappnad kurs. Och det som jag säger, det känns lyxigt för oss alla för att man verkligen får tid till varje elev. Det är en jättehäftig upplevelse faktiskt. Mm.
Ja, det är helt fantastiskt. Vi har väl fått med det mesta. Eller vad tycker du? Är det något mer du vill tillägga?
Nej, det här är första gången jag är med i en podd så jag vet inte. Du har gjort ett fantastiskt jobb. Vilket proffs du är.
Ja, visst, absolut. Ja. Nej, jag ska inte ta åt mig all ära kanske, men det är ju det som är lite tanken med den här podden då, att vi ska försöka vidga vyerna hos dykare och få dykare att se att det finns fler organisationer eller flera olika organisationer ska jag väl säga, och sen att de olika organisationerna jobbar på olika sätt för olika ändamål eller att man bara som du säger, man vill bli bättre på trim till exempel då är det en fundamentalkurs för GUE som kanske är jättebra att gå kontra du kanske vill bara rent lära någonting annat, vad som helst, och så går man någonting annat, alltså öppna, vidga vyerna helt enkelt.
Verkligen.
Så vi kommer att fortsätta med intervjuer så i den här bemärkelsen. Vi hade Jon Eller nu då bland annat med marinbiologin då. Och där var ju marinbiologi i fokus. Och även det är ju en typ av dykning.
Verkligen.
Att man, hon forskar ju på det. Hon är doktorerat i det här med tång då, som var i hennes expertisområde då. Där vi gick igenom hur man inventerar och lite sådana grejer. Och det är ju många som gör det också. Så ibland så är ju inte bara dykningen för, som du säger, rekreationell, utan även då ett syfte. Att, och för min del då, som yrkesdykare till exempel, där är ju egentligen bara dykningen ett transportmedel. Det har egentligen inget alls med nöje att göra. Utan där ska man stå och jobba under vattnet. Då, va? Det är ju bara ett sätt att komma ner till arbetsplatsen då, egentligen. Då, va? Så att det finns ju väldigt många olika.
Nej, det är skitspännande. Ja. Det är det jag känner med dykning som sport överhuvudtaget. Att det är häftigt vilka olika vägar det kan ta. Man kan göra precis vad som helst. Alltså, jag skulle ju jättegärna vilja pröva hjälmdykning. Det vore ju skithäftigt.
Ja, vi ser om vi får tag i en sån hjälm. Ja. Vi kanske till och med kan åka upp till gamla skolan och se om vi kan hitta någon gammal hjälm du kan få på dig och testa det. Vet du.
Ja, det vore suveränt.
Ja, nej, men det är helt fantastiskt, Jesper. Vi tackar så mycket för idag. Och du kommer givetvis komma ner till Dive Team igen.
Jajamän.
Ja, och köra kurser. Och vart når man er? Vart finns ni?
Ja, vi finns ju, vår organisation och hemsida är ju www.gue.com, alltså Global Underwater Explorers.com. Ja, mig kan du nå på jesper@gue.com.
Så svarar du gärna på frågor om någon skickar?
Absolut, ja. Jättegärna. Jag svarar jättegärna på frågor. Ibland så kan det dröja någon dag eller två. För att jag har ju även ett annat jobb i att
Just det, teatern.
Ja, precis.
Det har vi missat att prata om ju, teatern.
Får jag ta en ny podd om det?
Ja, teaterpodden här.
Ja, precis. Jag ska iväg nu om en timme och vara med i teaterpodden, så du får lyssna på den.
Nej, men, så sitter vi bara kvar och så.
Ja, exakt, exakt. Nej, men så att, jag tar jättegärna emot frågor om jag kan hjälpa er med frågor om GUE eller dykning i allmänhet, så ska jag försöka vara behjälplig.
Nej, men.
Men ja.
Nej, och i och med att vi också från Dive Teams sida samarbetar med er och ni håller kurser här nere. Precis. Så finns det ju, det finns ju även på Dive Teams sida där ni kan gå in och finna mer information om hur man går tillväga, eller så ringer ni till dykcentret ner på Lysekil helt enkelt och så förhör er. För det är också det som vi vill förmedla här lite också, ta bort de här spekulationerna som finns många gånger om, som till exempel det vi pratar om med svarta dräkter nu, bara glasdykning där. Så ta bort lite av sånt för att få, det behöver inte vara så komplicerat många gånger, utan
nej.
Man får ta det för vad det är.
Och det tror jag är superviktigt, och därför tror jag att det här är ett fantastiskt initiativ som du har dragit igång. Därför att en sak är att läsa saker på nätet, och jag kan tycka att forumdiskussioner kan bli ganska hårda till tonen. Det vet vi alla att folk, att det är lätt att uttrycka sig hårt eller kantigt på internet. Men, liksom,
ja, men det är bara för att du vågar, du syns, du kan inte ta...
Nej, exakt. Men liksom att bjuda in personer så här och prata, så jag tror att det är väsensskilt alltså, i form av vad man får ut av det som lyssnare. Och särskilt när man har det här breda engagemanget som du har att prata med massor olika typer.
Ja, och sen så är det ju inte alltid att vi får tag i folk. Liksom.
Nej.
Jag menar, när vi får frågor så försöker vi ju kanske vi får ju väldigt mycket input och så får man ju sålla däremellan, men ibland så är det inte alltid. Jag menar, du har inte tid kanske hela. Nu hade vi tur att du var här och att vi kan styra upp den här podden liksom, och kunna prata om det, utan får man plocka där, plocka lite här och plocka lite där och så försöka få en helhet i det. Alltså.
Ja.
Ja. Nej, men tack så mycket för ikväll.
Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
Vi avslutar här och så önskar vi dig lycka till i fortsättningen.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket.
Okej.
Ha det bra.
Hej då.